Ja, jag vet att ni följer kyrkåret här. Tyvärr blir det inte den texten jag predikar över idag, utan en annan. Nu ska vi se här. Där har vi den. Och den hittar vi i Andra Samuelsboken kapitel 9. Så har du en bibel så slå upp Andra Samuelsboken kapitel 9. Ska vi göra så att du som kan står upp när vi läser Guds ord? Vi läser. David frågade: finns det någon kvar av Sauls hus som jag kan visa godhet mot för Jonatans skull? Sauls hus hade haft en tjänare som hette Siba, och honom hämtade man ut till David. Kungen frågade honom: är du Siba? Han svarade: jag är din tjänare. Kungen frågade: finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet? Siba svarade kungen: det finns kvar en son till Jonatan, en som är förlamad i fötterna. Kungen frågade: var finns han? Han svarade: han är nu hos Makir, Amiels son, i Lodebar. Då sände kung David och lät hämta honom från Amiels son Makirs hus i Lodebar. När Mefiboset, Jonatans son, Sauls sonson, kom till David föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. David sa: Mefiboset. Han svarade: jag är din tjänare. David sa till honom: var inte rädd, för jag vill visa godhet mot dig för din far Jonatans skull. Jag ska ge tillbaka till dig all mark som tillhört din farfar Saul, och du ska alltid äta vid mitt bord. Och så hoppar vi lite längre ner bara. Och alla som bodde i Sibas hus blev Mefibosets tjänare. Själv bodde Mefiboset i Jerusalem, eftersom han alltid åt vid kungens bord. Han var halt på båda fötterna. Herre, tack för den här stunden och för ditt ord. Nu ber vi att du gör det där som ingen av oss kan. Att du träffar oss med dig själv. Vi ger oss själva till dig den här stunden och ber om lyssnande och mjuka hjärtan. Och hjälp mig att tala rätt om dig. Amen. Varsågoda och sitt. Jag tillhör Malmö Pingstförsamling, och där hade vi i somras en serie där vi uppmanades att tala om berättelser som kanske inte är så kända för folk i gemen. Och då valde jag den här. Så vem hade hört talas om Mefiboset innan ni kom hit idag? Ja, det är några stycken. Men det kanske inte är den allra vanligaste. Och jag vet inte hur ni har det när ni läser Gamla testamentet. Jag försöker följa en bibelläsningsplan varje år, och den är kronologisk, så jag börjar alltid då i Första Mosebok i januari. Och när man gör så kommer man inte till Nya testamentet förrän i oktober ungefär. Och jag får ju villigt medge att det är lite motigt ibland under våren. För det är inte alltid så lätt att se Kristus i Gamla testamentet, tycker jag. Men här har vi en berättelse som dryper av evangeliet, tycker jag. Berättelsen om den halte och lytte med Mefiboset som får komma och sitta vid kungens bord. Och om du har en bibel, så låt texten vara uppe. Jag ska bara gå igenom texten och peka ut några av de saker som jag tycker att jag träffas av. Redan direkt så läser vi tre namn. David, Saul och Jonatan. Och ni vet säkert vad det är, men vi backar lite grann för att förstå vad det är vi har läst. Saul var ju den första kungen i Israel. Och han var utvald av Gud, han var smord av Gud, och det började bra. Men han slutade lyssna på Herren och hans hjärta blev hårt. Så Gud utväljer David istället att bli kung. Och skicka profeten Samuel för att smörja David till kung. Men David blev inte kung då. Är det någon som vet hur gammal David var när Saul, eller när Samuel smörjde honom till kung första gången? Någon som vill gissa? Han var 15. Han hade gått i 8:an idag. När Samuel kom och smorde David till kung. Men han blev som sagt var inte kung. Det dröjde 15 år till innan han blev kung. När han hade smorts av Herren så skickades han tillbaka ut på fälten och vallade sina får. Och så gick det flera år och sen besegrade han Goliat. Och så började han jobba hos kungen. Och sen när han är 30 blir han till sist kung. Och när man har smörjelsen, det kan vi ju tänka, eller hur? Då är väl livet lätt. Det här var inte 15 fina år. De var fyllda av krig och konflikter. Han fick gömma sig i grottor. Han fick låtsas vara galen. Fick ducka för Sauls svärd för att inte bli mördad. Men han hade tålamod och han höll sitt hjärta mjukt. Och mitt i det här, eller kanske i början av den här tiden, så träffar då David Jonatan, som är kungens son. Och de blir enormt nära vänner. Trots att Jonatan ju då egentligen är den som skulle bli kung efter Saul. Han var ju kronprinsen. Men Jonatan känner igen Guds kallelse över David och väljer Davids sida, kan man säga. Och de ingår ett förbund. Och förbund är ett sånt där jätteviktigt bibliskt ord för att förstå jättemycket i Bibeln, också i den här texten. Det var inte ett avtal eller ett kontrakt som du och jag kanske tänker. Vi avtalar saker hela tiden som inte är så noga, eller hur? Vi avtalar tider, men man kanske är sen, eller man har ett kontrakt och det kan man säga upp. Men ett förbund var något mycket djupare. När kungar eller när städer gick i förbund med varandra så förband man sig till sin förbundspartner att jag kommer försvara dig med mitt liv. Lite som när vi gifter oss förstås, det är också ett förbund. Då säger vi att jag vill inte bara göra det här så länge det passar mig, utan nu är allt mitt ditt tills döden skiljer oss åt. Och David och Jonatan ingick ett sånt förbund. Det kan ni läsa om i första Samuelsboken 20 om ni vill. Och då säger de också till varandra att om någon av oss dör så kommer jag ta hand om din familj. Och det är det som händer. När David är 24 år så dör Jonatan och kungen Saul på samma dag. Och när kungen dog på den här tiden så hände alltid samma sak. Det här kan ni läsa om hela den bibliska historien och också i all annan historia. När kungen dog på den här tiden, då blev det kaos. För då passade alla på. Alla som hade kunnat ta anspråk på tronen. Så ofta var det ju då kungens söner som såg till att göra sig av med alla konkurrenter. För att man själv skulle bli kung. Och det är det som händer här också. Sauls efterkommande tar koll på varann. På löpande band. Och det var så man gjorde. Och efter 6 år av den här galenskapen så blir då David till slut kung. Och så säger han som vi läste: finns det någon kvar av Sauls hus som jag kan ta koll på? Nej. Som jag kan visa Guds godhet mot. Finns det ingen kvar av Sauls hus som jag kan visa Guds godhet mot? Är inte det här en underbar attityd? Tänk om vi skulle ha lite mer av den. Inte vem tjänar jag på att hjälpa eller vem kanske står i vägen för vad jag vill, utan vem mer kan jag få välsigna? Jo, svarar man honom. Jonatan har en son kvar. Men han är lam i båda fötterna. Mefiboset. Och här får vi backa till kapitel 4 och läsa en kort vers. Andra Samuelsboken 4:4. Där läser vi så här. Jonatan, Sauls son, hade en son som var förlamad i fötterna. Han var 5 år när nyheten om Saul och Jonatan, alltså att de hade dött, kom från Israel. Hans sköterska tog honom och flydde. Men när hon skyndade sig iväg föll han och blev halt. Han hette Mefiboset. Så här lär vi oss att Mefiboset var 5 år när hans pappa och hans farfar dog. Och nu vet vi ju vad som hände med alla kronprinsar och prinsar när kungen dog, eller hur? Och det visste hans barnsköterska med, så hon tar honom under armen och springer. Och tappar honom. Och han blev lam i fötterna. Och det står ju inte precis hur det går till, men det är inte så långsökt att om man på den här tiden, till exempel tiden, bröt båda sina ben och så växte de inte ut ordentligt, så hade man inte möjlighet att korrigera som vi kan. I vilket fall kan han inte använda sina ben under resten av sitt liv. Han var skadad för att någon tappade honom. Någon tappade honom en liten stund inför det här. Det är en tung start på livet han får med Mefiboset. På den här tiden att vara rörelsehindrad, det betydde att man blev undan gömd. Det var något skamfyllt, fast han ju inte hade gjort något fel. Någon annan hade tappat honom. Och jag tänker att det här händer så många människor idag. De blir tappade bildligt sett. Kanske när de är små. Kanske du som är här också. Det var inte dens fel. Men omständigheter utanför vår egen kontroll gör att vi blev tappade. Och kanske skulle vi kunna bli bättre, tänker jag, på att känna igen det där i människor. Att inte alltid reagera på hur folk beter sig. Utan också bara våga fråga varför. Undra varför den här människan är bitter eller våldsam eller vad vi nu kan reagera på. Det kan förstås bero på massa saker, men det kan också bero på att de har blivit tappade av någon som de skulle kunna lita på. Och evangeliet idag är att de, precis som du och jag, får komma och sitta vid kungens bord också med våra skador. Var är han, frågar David. Var är Jonathans son? Han är Lodebar. Och ni vet, namn var viktiga på den här tiden. Nästan alltid när ni läser er bibel. Ofta står det ju förklarat vad namnet betyder. Men ibland måste man leta upp själv. Men det betydde något vad man fick för namn. Och vad städerna hette. Och Lodebar betyder ingen grönska. Ingen kommunikation. Det låg utanför Israel. Över Jordan åt fel håll, så att säga. Och där var en sån plats där sådana som Mefiboset gömde sig. Där växte ingenting. Där växer man inte. Där kommuniceras det inte. Där håller man tyst. För hit honom, säger David. Ta hit honom. Och utifrån vad vi har sagt nu, vad tror ni Mefibosets första tanke är när han sitter där i i Lodebar och får höra att kungen vill träffa mig? Han tänker, nu är det slut. Jag är en efterkommande som kan vara ett hot. Han har hittat mig. Nu är det kört. Men när han kommer inför kung David så säger kung David, var inte rädd. Jag vill visa godhet mot dig. Hur många människor, kanske också vi ibland om vi är ärliga, närmar oss inte Herren på det här sättet att vi skäms och vi håller oss undan, för vi är ju skadade. Va? Vi hänger i Lodebar. Där håller man tyst och där skäms man. Och vi tänker på Gud med rädsla att han vill straffa oss och döma oss. Men när Gud söker upp oss så är det alltid för att han vill visa godhet mot oss. Alltid. Var inte rädd, jag vill visa godhet mot dig. För din far Jonathans skull. Och här har vi det här igen. För Jonathans skull. Det handlar om förbundet. Och det är en sån nyckel för att kunna se Kristus i den här berättelsen och i Bibeln. Förbund är så viktigt. Och alla förbund i Bibeln har ett tecken. En symbol. Vi pratar om symboliskt värde, då menar vi att det är inte så viktigt. Men symboler är jätteviktiga för förbunden i Bibeln. Ni vet när Gud slöt sitt förbund med Noa, vad var det som var tecknet på det då?
Regnbågen.
När Gud slöt förbund med Abraham, vad var tecknet som folket visade att vi tillhör Herren? Omskärelsen. Det var tecknet på det förbundet. Och ett sätt som man gjorde när man slöt förbund då, på den tiden, om två städer eller två kungar skulle ingå i förbund med varann, så tog man en sten, nu har vi ingen sten här, men man kunde ta en sten och så slog man den mitt itu. Och ni vet, när man slår en sten mitt itu så blir det ju inte ett helt rakt brott. Och så fick den ena kungen eller den ena staden den ena biten och den andra fick den andra biten. Och så var det bara de här två som passade ihop ordentligt. Och symbol förresten på grekiska, det betyder att sätta ihop. Och ni kanske vet vad motsatsen är. Att splittra, att dra isär. Diabol, djävul. Och när Gud instiftade det nya förbundet, det som du och jag, tack och lov, får en del av, vad är tecknet på det? Dop skulle en del säga kanske, det håller jag med om. Men vad är det Jesus säger på skärtorsdagen när han säger med sina lärjungar? Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Det nya tecknet för förbundet är en måltid. Det är ett dukat bord. Gud har ingått ett förbund med oss och han vill visa godhet mot oss för Jesu skull. Gud är inte ute efter att straffa dig, utan för att välsigna dig. Och brödet och vinet, gemenskapen vid bordet med honom, är tecknet. Och vet ni något annat som är väldigt häftigt med att sitta vid ett dukat bord när man är lam i fötterna? Det syns inte. Eller hur? Är jag lam i mina fötter och sätter mig vid ett dukat bord, då är det ingen som ser att jag är lam i fötterna. Bordet täcker skadorna. Och nu är det ju som tur var inte skamligt idag att vara lam i fötterna. Men det finns andra sår som är tunga att bära och som man kanske skäms över. Det kan vara ett sprucket äktenskap eller det kan vara val man har gjort som har lett till saker som man inte är stolt över. Och så kanske vi tänker att det här bordet är inget för mig. I kungens bord finns det väl inte plats för en sån som mig. Jo, det gör det ju. Vi är ju i Duvemåla-trakterna nu. Nu ska komma med en bekännelse här. Förrgår läste jag ut Utvandrarna-böckerna för femte gången. Jag älskar de här böckerna. Och på tal om detta, hur många har läst den? De, ja. Har ni inte det så gör det. Också för er tro. Det är så vackert beskrivet hur då Daniel Andreasson i Kärragärde samlar alla de som ingen annan vill ha honom med något att göra. Där finns den gamla alkisen, där finns socken, horan. Och han delar ut nattvard till dem. Kyrkan i byn har förbjudit dem för att få nattvard, men hos Daniel får alla nattvard och det är så vackert. För Herrens bord är inte ett premiebord, det är en inbjudan till trasiga människor som du och jag som vill ha gemenskap med Gud. Och till sist, inte bara det, utan det sista vi läser i den här texten är att och alla som bodde i Sibas hus blev Mefiboset tjänare. Själv bodde Mefiboset i Jerusalem eftersom han alltid åt vid kungens bord. Han var halt på båda fötterna. Gud helade honom inte. Han fick det väldigt bra i livet, men Gud helade honom inte. Och det där tänker jag vi också behöver höra. Att en del sår har vi med oss hela livet. Och kanske till och med att de kan vara en välsignelse. När allt är sagt och gjort. Ni vet att det är ganska rimligt att tänka att om inte Mefiboset hade blivit lam, så hade han nog dödats. Men en arvinge till kungen som inte kunde gå var inget hot. Det här är spekulationer nu. Men kanske att Mefiboset, när han sitter där gammal och fet och mätt och glad vid kungens bord, ser tillbaks på sitt liv och kan säga tack Gud också för det svåra. Vi ska sjunga en psalm nu, och jag vill börja citera den tredje versen först för att det har med den här att göra. Det är min absoluta favoritsalm, alla kategorier. Tack min Gud för vad som varit. Och i tredje versen kommer vi sjunga: tack för himmelblå i livet. Tack för moln du strött därpå. Tack för solljus av dig givet. Tack för mörkret lika så. Tack för prövningar och strider. Tack för hopp som uppfyllts väl. Tack för dagen som framskrider. Tack för hopp som slagit fel. Herre, tack för ditt ord. Att du är hos oss var och en och vet vad vi har med oss in i den här gudstjänsten. Och för de av oss som är i en dal just nu, så vet jag att det är föga tröst. Men jag tackar dig för att du är Herre också över det. Herre, kom och betjäna oss den här stunden. Kom och tala till våra hjärtan. Vi sjunger 261.